i Everdahl och Karlssons film TV.
I'm not the hero, I'm just the double.
Not today you're not.
Smälla ska du göra och roligt vill vi ha. I hyllade The Fall Guy med allas favorit Ken, Ryan Gosling. Efter Netflix-succén Ripley.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
Är världens snyggaste tv-serie också världens långsammaste. Dessutom hysterisk historia i The Sympathizer. Reservation Dogs stänger butiken. Och hur galen är Julianne Moore i Mary and George? Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop och välkomna till ett nytt Everdahl och Karlssons film-tv. Hej Johan.
Tjenare.
Hej Sege.
Hej.
Hej mig, Göran. Vilken härlig dag det är vid Odenplan i Stockholm idag. Ni var ju just utomhus när ni gick hit. Det är väldigt kallt.
Alltså det är inte väldigt kallt, det är lite mindre kallt, men det är väl en så här 5-6 grader tror jag.
Ja, någonting, men det känns, skulle jag säga, kallare. Det är en sån här, det är någonting med sån här aprilkyla som är, det är något lite rått över det.
Mm. Men det är som att solen är ändå så, man blir så jäkla glad av solen.
Ja, ja jösses. I synnerhet om man har varit en mulen helg i Helsingfors.
Ja, vilket vi ju precis har.
Vilket vi har. Det var en väldigt kul helg i och för sig. Men ja. Det var vädret var ju, alltså man kan ju säga att Helsingfors vädret var väl inte på sitt flörtigaste humör.
Men var det lite så här kaurismäck i väder?
Ja, på det sättet var det ju helt lämpligt. Och då ska vi kanske förtydliga då att du och jag, Sege, har varit med två ytterligare kompisar och firat det. Bjudit dig på 70-årsresa till Helsingfors.
Ja, väldigt vänligt. Och jag visste inte, det var liksom hemligt. Jag kan säga, vi gör ju det här. Vi är ju en kvartett som gör det här då och då när någon har fyllt jämnt. Så att jag visste ingenting vad vi skulle. Och jag förstod det först när vår taxi närmade sig Värtahamnen. För då fanns i princip bara Tallinn och Helsingfors kvar. Och det roliga är att jag hade faktiskt gått och lite så här hoppats på Helsingfors. Men jag hade alltså ingen aning.
Och det var väldigt lyckat och roligt på alla sätt. Men apropå det här med Kaurismäki, Johan. Det är ju så att Aki Kaurismäki, han har drivit någon sorts krog eller bar i Helsingfors i åratal. Denna bar har flyttat, men nu är den nedlagd så vi kunde inte besöka den.
Ja, för att jag var i Helsingfors några gånger, men det är väldigt länge sedan. Det är nog ganska exakt 30 år sedan. Alltså jag var där 2-3 gånger i början på 90-talet. Och då, vid något tillfälle så vet jag att jag besökte en bar, alltså Aki Kaurismäki, som om jag minns rätt, det här är ju 30 år sedan, men att, som bestod av, jag pub naturligtvis, biljardhall och en liten biograf.
Men det är allt man behöver.
Ja.
Å andra sidan så var ju vi på min nya favoritrestaurang, Cosmos, som var från 20-talet, 1920-talet.
Ja, inredningen är inte utbytt.
Nej, alltså, men den var så underbar.
Inte personalen heller, eller rättare sagt, de har jobbat där rätt länge.
Ja, hon som vi hade, en kanonskön servitris här, rolig och lite kär, men är så väldigt trevlig samtidigt, och finlandssvenska.
Men visst är det här en sån här klassisk konstnärskrog, ja. Alltså ungefär som Kometen, ja. I Göteborg. För det här är ett minne från en gammal frilansgrupp, alltså där jag satt som tecknare på, ja, 80-talet måste det ha varit. Och det var en av tecknarna där som var kompis med en konstnär, hon var målare från Finland. Hon berättade en rolig historia om Cosmos, att hon hade varit i något sammanhang med kompisar. De var ute på landet utanför Helsingfors. Och så såg någon av dem väldigt så här, liksom trånande ut och sa, åh, Kosmos. Och då var det någon som, åh, vilken djup person som liksom tänker på universum och sådär. Men nej, alltså de vill ha några öl helt enkelt på Kosmos.
Det kunde varit jag.
Några öl, eller njure. Den som är intresserad kan gå in på mitt Instagram-konto och se en bild på en väldigt nöjd Sege med en tallrik njure.
Lammnjure med stekt potatis och en väldigt god. Det var bara så gott. Och sen efter kaffet, till efterrätten med den underbara kolasåsen på vaniljglassen som allt var hemgjort. Det här finska brännvinet som jag tog till kaffet då, det var också jättefint. Mm.
Vi kan göra reklam för Helsingfors, kanske mer i maj och juni. Men annars så var det liksom en 5-1. Sege, du har sett på tv, du har sett en serie som jag och Johan inte kunnat se.
Nej, för att ni har inte Viaplay och det har jag, och Det var faktiskt igår kväll, jag hade varit ute och käkat med kompisar och sen kände jag ville bara kolla, den heter Allt och Eva Och det finns än så länge bara...
Och det måste man nästan upprepa, därför att det är väldigt lätt att uppfatta som allt om Eva, men det heter alltså allt och.
Och det är naturligtvis en tanke. Jag menar, ja.
Jag tror inte att det är en slump.
Nej, det var precis det jag menade. Och det här är en dramakomediserie i 6 avsnitt, och jag har då hunnit se de 2 som nu ligger ute. Och Tuva Novotny, hon spelar Eva som är självvald singel. Hon vill inte vara ihop med någon. Men däremot vill hon ha barn. Och då har hon bestämt sig för att åka till Köpenhamn och bli, vad säger man, inseminerad? Det låter så...
Ja, jag tror att det är väl ordet.
Man säger bara om kor i alla fall.
Ja, ja, jag vill verkligen inte säga... Nej.
Ja, men
jag...
konstgjord befruktning.
Konstgjord befruktning.
Ja.
Och hon får se hon ser en bild på spermadonatorn. Meningen är att hon ska inte veta vem han är eller någonting sådär. Men hon får en sån här noja, för att hennes kompisar också som vet att hon ska göra det här, så här, tänk om han är psykopat. Så hon får för sig att hon måste på något sätt klura ut vem han är. Och det gör hon. Och går till den krog som han driver, en bar, i Köpenhamn.
Det är krog man anar ett tema med i dagens podd.
Ja, och han, Mads heter han. Ja, och hon går dit. Och känner ju hela tiden, det här är ju inte klokt. Det här är ju helt åt helvete att jag gör så här. Det är bara alla moraliska fel. Hon gör det, hon håller masken så han vet inte. Och så börjar hon bara prata med honom och så dricker hon massa öl och blir lite småpackad. Och han tycker liksom att hon är jättecharmerande. Har ingen aning om vad som är på gång för hennes del. Det är det ju ännu inte rent biologiskt, för det är nästa dag som det ska ske på kliniken.
Mm.
Ja, så kommer hon dit och du blir befruktad. Och
Eva, jag undrar, lämnar du några överraskningar kvar till
du, det här som... Allt det här händer väldigt tidigt i första avsnittet.
Ja.
Ja, och jag tänker säga en grej till.
Okay.
För det är alltså så jättemycket som händer i första avsnittet. Han letar upp henne och dyker upp i Stockholm. För han blev väldigt intresserad av henne. Så där är vi nu. Han har ingen aning om vad som händer nu i hennes mage. Och den enda som vet vad hon har gjort, detta förkastliga, det är hennes mamma som spelas av Sissela Kyle.
Ja, vår återkommande gäst, Sissela Kyle.
Från första avsnittet av podden.
Nej, förlåt. Ringde jag på dörren?
Bra.
Surprise.
Jag har spermadonatorn.
Var det här?
Ja.
Och du fick välja vem du vill.
Men mamma.
Men vad gör han här?
Jag letade upp honom och köpte namn. Han får absolut inte göra det.
Vet han att det är han som är pappan?
Nej, det är klart att han inte vet.
Och det är väldigt kul att det är den enda hon vågar berätta för är just för mamma. För det innebär ju att de två får en del väldigt, väldigt roliga och bra dialogscener. Det är en drama, jag vill verkligen betona det. Det är inte bara ren komedi, det är dramakomedi. Så det är ju skratt, men det är också en del, ja, helt enkelt drama. Jag tänker fortsätta.
Jag är sugen och det här har gett mig en spark i baken, så att nu ska jag se till att jag på något vis ska försäkra mig om via Play. Jag har skannat min e-mailbrevlåda. Det finns någon slags specialerbjudande någonstans som dväljs i högen av mail. Med detta sagt så kanske är det dags att börja prata film. Det är så här återkommande grej i april-maj att det är inte så många storpremiärer. Filmbolagen i Sverige är lite skraja för det. De vågar inte släppa storfilmer därför att, ja, om det skulle vara sol som det är just idag, då vill svenska vara utomhus. Men här kommer The Fall Guy, en bullrig actionfilm av gammaldags slag. Och gammaldags också på det sättet att det är inte Star Wars, det är inte Marvel, det är ingen IP, alltså intellectual property, som man har hört talas om. Den bygger på en gammal tv-serie som ingen riktigt verkar komma ihåg. Eller gör ni det? Kommer ni ihåg den?
Nej, alltså jag fick googla mig fram till vad den där serien handlade om.
Men den kallas för Stuntmannen i IMDb, så jag antar att den har sänts på någon svensk kanal.
Ja, men den har sänts på svensk tv mellan 81 och 86.
Okej.
Men jag såg inte på den. Men jag var medveten om att den fanns.
Och då spelades den här huvudrollen som nu Ryan Gosling spelades av Lee Majors. Mer känd, om han är känd för någon, som The Six Million Dollar Man. En annan gammal tv-serie.
För mig personligen mest känd som Heath i Den stora dalen, The Big Valley.
Ah.
En western-serie från 60-talet med Barbara Stanwyck och Linda Evans.
Och visst är det han som är Majors i Farrah Fawcett Majors?
Ja.
Han är herr Farrah Fawcett. Precis. Och jag blev lite häpen när jag såg att den här gamla tv-serien, nu ska vi inte fastna i den, vi ska prata om filmen, men det här var, som det heter numera, det var ett kaninhål som jag hade svårt att ta mig upp ur igen, därför att producenten för den här gamla stuntmannen, det var en man som heter Glenn Larsson.
Oj, Glenn, var det inte ofta Glenn A. Larsson i så här eftertexter på, i många, många tv-serier? Alias Smith & Jones minns jag speciellt. Oj.
Just det var en, jag vet inte vad A1 står för, men det är helt korrekt. Magnum var han, och Battlestar Galactica.
Ja, den gamla alltså.
Den gamla, den ursprungliga hittade han på, som inte var så himla lyckad. Men sen så kom det en mycket bättre version på, ja, 00-talet någon gång, som du och jag såg. Ja. Och det roliga med den är, eller... min nya kunskap om Glenn Larsson, det är att han inympade i Battlestar Galactica väldigt mycket mormonism, för han var mormon. Mm. Så att det här med de 12:s råd som styr på den här stridsplaneten Galactica och deras löften när de gifter sig med varandra i yttre rymden, det hämtade från mormonerna, och det togs ju faktiskt över, vad jag minns, av den nya tv-serien.
Just det, intressant. Då kan man ju tänka sig att de Tor Modén hade träffat Glenn och Larsson, så hade han sagt mormon.
Men vänta nu, det här är bara så här, ursäkta, vad var det där?
Det är, om jag minns rätt, en gammal Tor Modén-replik från, det säger han väl till någon typ kvinnotjusare i en pilsnerfilm. Jag har helt glömt sammanhanget, jag minns bara Modéns uppsyn och han säger det med det här tonfallet.
Vadå, det är ett skällsord?
Ja, för honom är det ett skällsord.
Alltså jag önskar att ni kunde se Johan nu, så ja, nöjd med detta citat, ja, från okänd Tor Modén-film. Ja, vi kanske ska återgå till filmen, ja. The Fall Guy, som då är, som man anar av den svenska titeln på tv-serien, han är en stuntman. Det är hans jobb. Som ger oanade möjligheter till actionscener. Alltså man förstår att det är en ganska bra idé att om man vill ha mycket explosioner och folk som trillar på ett dramatiskt sätt, då är det bra att huvudpersonen är stuntman. Och i det här fallet så heter han Colt Severs. Alltså bara namnet.
Ett riktigt stunt namn. Jag antar att det är övertaget från tv-serien.
Ja, naturligtvis. Alltså det låter ju också som ett cowboynamn. Man, ja, förstår att den som har skapat det namnet har också varit inblandad i cowboy-tv-serier. Denna Colt Severs, han är stuntdubbel för den olidliga storstjärnan Tom Ryder. Ska vi ana? Det finns någon liten Tom Cruise-blinkning där, i alla fall i namnet. Och den är Tom Ryder, han har försvunnit från filminspelningen i Australien av en stor film. Och Colt, han måste bli amatördetektiv och hitta honom. Varför just han och inte polisen? Bra fråga. För att det är en film, är väl svaret. Och det är svaret på väldigt många frågor man ställer sig om intrigen i den här filmen. Vi lyssnar lite på trailern.
Tom Ryder, the biggest action star on the planet, is missing. You need to bring him back. Or Jodie's movie is dead.
Why me?
You're a stuntman. Nobody's gonna notice you. That's your job. No offense.
I mean, some taking.
You find Ryder, save Jodie's film, you get the love of your life back.
I'm not the hero, I'm just the double.
Not today, you're not.
Ja, det blir mycket explosioner och biljakter och sådär. Så är man allergisk mot sånt så ska man ju hålla sig ifrån den här filmen. Jag tänker lite grann på filmer som kom i slutet av 1980-talet. Alltså Dödligt vapen och Die Hard. Alltså den här typen av stora publika actionfilmer som är gjorda med en viss, hur ska vi säga, skaparglädje. Alltså väl fungerande action.
Jo, men det är klart att, jag menar, filmen är ju också på många sätt en hyllning till stunt, hela grejen med stuntmän och stuntkvinnor och sådär. Så att det gör ju att den också använder väldigt mycket den, alltså actionscener som har med sånt att göra, helt enkelt.
Man tänker lite grann nästan på Buster Keaton.
Det var faktiskt precis vad jag gjorde också, för att en stor del av den här filmen är faktiskt att det är lite grann en romantisk komedi. Och intrigen i nästan alla Buster Keaton-filmer var ju att han måste klara av en massa fysiska faror. Han var ju berömd för att göra sin egna stunt, som då den odrägliga stjärnan i den här filmen påstår att han gör.
Och
han
inom parentes sagt, i likhet med Tom Cruise.
Ah, ja, men Tom Cruise gör väl en del stunts själv i alla fall.
Jag tror faktiskt att han gör det. Ja. Men möjligen så är det lite att de skämtar lite mer om honom.
Det tror jag också, för jag tror också på, att han på riktigt gör det.
Men alltså grejen med de här Keaton-filmerna är ju att han, för att kunna bli ihop med en tjej som han är kär i, så måste han göra liksom en massa sådana där det vill grejer. Och det är faktiskt precis intrigen i den här filmen också. Att stuntmannen är ju kär i regissören.
Som spelas av Emily Blunt.
Ja, och de får man säga har en väldigt bra kemi. De är roliga. För alltså när man ser romantisk komedi, den lyckas ju med båda. Den är romantisk och den är rolig. Och de funkar ju jättebra tillsammans. De är roliga tillsammans.
De är ju båda, har ju den här fördelen som inte alltid är en del av actionfilmens måste. Att de båda är ju utmärkta komediskådespelare som de har visat gång på gång tidigare. Så ja, att det klarar med vänsterhanden. Och till skillnad från Tom Cruise och Buster Keaton, så Ryan Gosling tror jag inte har några problem att lämna stunten åt stuntmännen.
Nej, alltså det gör de ju rätt mycket en grej av i den här filmen. Alltså, filmen är också en sorts hyllning till liksom gammaldags odigitala stuntmän. Mm. Att det verkligen är liksom snubbar i lustiga kostymer som blir sprängda i luften eller satta eld på och sådär.
Men det är det jag menar med det här med perfekt ursäkt. Alltså i den här filmen så kan man ju inte tycka, åh nej, en biljakt till. Jo, ja, det är klart att det är. Ja. Det är vad filmen handlar om. Så att där tycker jag att den är väldigt smart. Och jag menar, det är ju ändlöst utrymme för insiderskämt om filmbranschen och gamla filmer. Och inte bara gamla actionfilmer. Alltså man märker på namnen, alltså någon heter McCabe, vilket är då den gamla Robert Altman-filmen antar jag de blinkar mot, McCabe and Mrs. Miller. Och även någon heter Dressler, vilket jag väljer att tro är en hänsyftning till Marie Dressler, USAs Dagmar Ebbesen.
Ja, för övrigt Sissla Kyles amerikanska favoritskådis. Nästan.
Nästan, en ja, av dem.
Jo, men det är ju jättemycket sådana här, alltså metaskämt och citat som är rätt kul. Nu kan jag tycka rent allmänt att sånt, det var lite roligare när det var lite i början. Alltså jag menar, det blev ju poppis någon gång på 80-90-talet och sånt där.
Ja, när de här filmskolekidsen tog över och blev producent.
Ja, och det är kul. Jag tycker fortfarande att det är kul, men det är inte riktigt lika. Alltså ibland kan jag tycka att det finns något lite tjatigt med det. Jag har ett problem, som ni har liksom redan pratat om det här med deras kemi och allt sånt här. Alltså Emily Blunt och Ryan Gosling. Och till saken hör att alltså, Emily Blunt, det är en av mina absoluta favoritaktriser. Alltså just i avdelningen, det här liksom lite lättsammare och sådär. Jag tycker hon är helt suverän. Och jag gillar honom också. Men det är en grej, och den här filmen, förutom allt det här med action, så bygger den också väldigt mycket på charm, skulle jag påstå. Alltså charm är en nyckel, är allt som har med dem att göra. Och det kan vara allt för blickarna mellan, hur de gestaltas.
Och hela små tiden. Ögonblick. Jag anar vart du är på väg med
det. Ja, men då kan jag känna så här, jag gillar charm, men jag gillar inte när charm hamras
i. När det slår över i behagsjuka.
Ja, alltså när jag sitter ute på IMAX var det va? Jag såg den. Och liksom, och jag, det knäppar ju att det här är ju, det är ju skådespelare jag gillar. Och jag gillar även, jag gillar ju charmiga scener. Och, och jag tycker deras kärlekshistoria är gullig. Men det, liksom, låtvalen, alltså när hon står och sjunger karaoke i Against All Odds-låten. Take a look at me now.
Som också är en gammal film.
Ja, och som jag också tycker är skön, för jag har inget emot Phil Collins. Men det är någonstans, så känner jag, men gud, ibland är det lite det här att man har stoppat in i en datamaskin massa grejer för att göra en charmig.
Men kan det vara någonting med charm och IMAX som inte riktigt kommer överens?
Nej, men där, det fanns ju ingen charm i Tarsan som vi såg där till exempel. Nej, men allvarligt talat, jag kan tycka att den vill så himla mycket, och jag förstår ju att det funkar, för jag har ju sett hur den har mottagits i USA och sådär, och England, och folk blir ju superskärmade. Jag blir inte riktigt det.
Jag är nog någonstans mellan de här som gör vågen i USA och England. Och det, jag tycker att den funkar lite bättre. Men det finns vissa scener som balanserar på någon slags gräns över, som de är medvetna om. Det finns en scen där de pratar i telefon, alltså Emily Blunt och Ryan Gosling-figuren. Och så pratar de om filmen som spelas in i filmen. Ska de ha split screen via ett telefonsamtal? Ah, och så blir det naturligtvis split screen i The Fall Guy, filmen som vi ser, och så pratar de precis om för nackdelar med split screen, och det utspelas precis framför våra ögon, och det är ju roligt och klurigt, men det är också så roligt och klurigt, det är väldigt mycket att titta på hur rolig och klurig jag är.
Ja, det håller i och för sig med. Sen måste jag erkänna, efter att jag då hade den här harangen nyss, med att nej, skärmen blir lite för mycket, men just den scenen
ja.
Så, nej, men där kände jag ändå att det var rätt kul.
Jo, men jag får också lov att kapitulera i den scenen, och det har rätt mycket att göra med att en av mina favoritromantiska komedier är gamla Pillow Talk med med Rock Hudson och Doris Day, som excellerar i split screen telefonsamtal, så att jag blir lycklig varje gång jag ser det i vilket sammanhang som helst. Men här så är det verkligen just de balanserar på gränsen till att hur klurig kan man bli egentligen med hedern i behåll?
Nej, men alltså just de här grejerna hade inte jag några problem med. Alltså, skärmen funkade fint för mig. Alltså, den släggan visste vad den tog. men jag har ett, och så, det här är verkligen en marginell grej, nästan lite fånig invändning, men jag tycker att det finns en sorts obalans i den här castingen av stuntman och osympatisk stjärna. För att alltså Gosling, han har ju en sån enorm star power. Mm. Och den här snubben som ska vara stjärna, jag hade aldrig hört talas om honom förut. Han har ju liksom noll karisma.
Aaron Taylor Johnson, britt, i likhet med alla som spelar biroller i den här filmen. Han har gjort en hel del.
Ja, han slog igenom som John Lennon i Nowhere Boy.
Ah, okej.
Okay. Första gången jag såg honom. Och sen har han gjort en hel del annat också.
Jag tänkte också på det, Johan, att även om man som jag då har sett Aaron Taylor Johnson i tidigare roller, så finns det en diskrepans där. Men den är nästan nödvändig. Alltså det tycker jag även i, när det handlar om romantiska rivaler, Titanic är ett berömt exempel. Alltså man kan ju inte ta Billy Zane på allvar som romantisk rival till Leonardo DiCaprio där. Inte bara därför att Leonardo DiCaprio är liksom bara en superstjärna. Vem är mest charmerande? Det är inte ens en tävling, men det får man bara ta.
Ja, fast alltså, då tänkte jag ju lite grann på Once Upon a Time in Hollywood. Alltså när du pratade om DiCaprio, där då Brad Pitt, han är ju på något sätt hjälten, och han är ju stuntman, och DiCaprio är den odrägliga stjärnan. Men där finns det ändå en sorts jämlikt förhållande mellan dem. Och det gör det ju verkligen inte i den här filmen.
Men
det
är ju också, för han ska ju också vara ett supersvin.
Ja.
Alltså, det ska ju inte DiCaprio riktigt vara i, som jag minns.
Han är ändå en sorts hjälte.
Ja.
Ja.
Jag menar, den här killen, han har ju fått en roll. Han är ju skurk och extremt fåfäng och ett as, helt enkelt.
Ja, medan DiCaprio är en person man gillar, men med väldigt, väldigt stora brister.
Precis.
Får jag säga en sån där filmdetalj som jag tycker var lite subtil men väldigt rolig, att den här filminspelningen då som avbryts av att stjärnan försvinner, den tilldrar sig i Australien, precis som av budgetskäl många actionfilmer spelas in i Australien, inklusive The Fall Guy. Och de är i Sydney, och nästan alla scener som spelas in där ser man operahuset i bakgrunden. Alltså det är så löjligt. Alltså finns det någon annan byggnad, finns det något annat hus i hela Australien utom operahuset i Sydney? Måste det vara med precis i varje bild? Men sen inser jag att ja, men det är lite grann som man ser en gammaldags Hollywoodfilm som utspelas i Paris, och de hela tiden, allting sker i närheten av Eiffeltornet. Så jag började gilla att operahuset var med precis hela tiden. Och det är ändå så att det är många scener i filmen som är inspelade där. Och varför är de det? Den utspelar sig tusentals år i framtiden, får man reda på gång på gång. Det handlar om rymdcowboys i guldkostymer. Varför befinner de sig vid operahuset i Sydney? Men jag började uppskatta det.
Men det är väl allmänt känt att det gör rymdcowboys.
Alltså, Göran, du har väl hört talas om space opera?
Ja, det här är väldigt bokstavligt talat. Space opera.
Borde vi kanske säga regissören, för vi har inte pratat om honom.
Säg regissören.
David Leitch, och han är alltså en gammal stuntkoordinator själv. Numera då regisserar filmer. Han har gjort bland annat Atomic Blonde, som jag minns att jag såg. Och Deadpool 2, så har han gjort en Fast and Furious-film. Och så gjorde han en som jag faktiskt vill se. Jag fick för mig att den var lite så här dumkul. Bullet Train, såg någon av er den?
Nej,
jag gjorde inte det. Men ja, jag kan tänka mig att den är det. det är inte helt ovanligt att stuntman blir regissör. Jag vet att Clint Eastwoods stuntgubbe blev det och gjorde de här orangutangfilmerna, om jag inte minns fel, med Clintan. Och John Wick-filmerna, som jag inte är förtjust i, med Keanu Reeves, har också en stuntman till regissör. Mm. Och där kan man säga att det här är en skillnad, därför att det finns ju paralleller med John Wick här. Att, jag menar, en regissör som ser till att det finns väldigt mycket utrymme för fysiska stunts. Men det roliga med The Fall Guy är ju att den är rolig. Den har inte det här allvaret som ändå är en del av John Wick-filmerna.
Mm.
Vi närmar oss betyg, men jag känner att vi kan inte riktigt avsluta det här utan att diskutera hund. Du gissade rätt.
Jag gissade rätt, för jag hade själv tänkt säga att vi måste bara nämna
hunden Jean-Claude.
Jean-Claude, som bara förstår franska.
Och jag antar att det är en belgisk hund, för mm. Jean-Claude måste ju vara då Jean-Claude Van Damme.
Absolut. Ja, men han är ju väldigt rolig, och det finns en scen, ja, precis i slutet, jag tror det är eftertexterna, när de är på den här galapremiären av filmen i filmen, och då sitter ju Jean-Claude i solbriller och har någon scarf och någon så här hatt.
Jag kan inte riktigt avgöra vad han är för slags hund. Kanske någon slags, vad heter han, dobermanaktig eller någonting. Kan också vara en blandras.
Jo, han ser lite så här farlig ut, det tycker jag.
En sak som jag tänkte på, med, det är väldigt roligt med den här hunden. Han är någon slags mirakelhund av Lassie-sorten. Så han klarar precis allting hela tiden. Men det finns något med filmhundar. Jag läste om att nästan alla hundar som medverkar i sådana här storfilmer, man skulle tro att de är på något sätt framavlade särskilt och så, men väldigt ofta så kommer de ifrån, alltså de är hittehundar,
ja,
problemhundar som inte har något hem, eller deras husse och matte vill inte ha dem där för att de är för stökiga. Och det är lite grann det en hundresör är ute efter, därför att en hund på film måste kunna göra saker gång på gång utan att tröttna, ha massvis av energi. Och det är precis den där energin som är ganska jobbig i en hund som ska vara faktiskt i ett hem. Så Lassie var en problemhund från början, eller Pärl som han hette. Han var ju då en hanhund och inte en tik. Och det var så kul i en scen, det finns en enda scen som jag minns i den här filmen, där Jean-Claude måste vara så här lite lugn. När då stuntmannen Ryan Gosling ligger avsvimmad, och då ska hunden vara så lite, lite orolig. Och Jean-Claude, som klarar precis allting, alltså han är bara så rastlös där. Man ser hur blicken flackar efter tränaren och sådär. Han klarar inte att vara liksom stilla i 2 sekunder. Han måste vara i rörelse. Men vi gillar Jean-Claude.
Ja, men absolut.
Vad säger vi om betyg då? Seger?
Ja, jag tycker nog ändå, trots mitt gnäll på vissa saker, så den är tillräckligt underhållande för att få en 3 av mig. Men det är inte någon jättestark 3.
Och jag säger ju då att å ena sidan så är det här inte på något sätt någon nyskapande film. Den återuppfinner inte hjulet. Den utvecklar inte ens hjulet. Det är samma gamla actionhjul. Men kul. Så att för mig blir det en 4. Vad säger du? Det är du som avgör nu, Johan.
Och då landar jag faktiskt mitt emellan er. Jag kan inte riktigt sträcka mig till en 4, men till en mycket stark 3.
Totalbetyget blir alltså en 3 till The Fall Guy. Och nu är det dags att prata TV. Musik från Ripley, Netflix-serien, som har legat ute ett antal veckor. Och vi räknar med att många av våra lyssnare redan har sett alla 8 avsnitt. Men ändå, dags att helt officiellt utfärda
spoiler alert, spoiler alert.
En spoiler alert. Och jag skulle vilja säga så här, att har man sett The Talented Mr. Ripley, alltså filmen med Matt Damon, då vet man ändå vilka som dör. Så att, ja. Inga intrigöverraskningar här.
Nej, för det här är ju trots allt en tv-serie som bygger på en väldigt välkänd roman, och den har väl filmats ett antal gånger tidigare.
Den har filmats, alltså det här är åtminstone 3:e gången, men sen är det beroende lite grann på hur man räknar, för det finns tv-varianter och sånt där. Men precis som du säger, den bygger då på Patricia Highsmiths roman. Hon är känd för mycket, men Främlingar på tåg var hennes debutroman, som blev filmad av Hitchcock. Och sen Carol, som gjordes av Todd Haynes som film här om året, som vi alla tyckte om och som du är helt galen i sig.
Ja, jag gillade den väldigt mycket, och jag gillade även boken väldigt mycket, Carol, som jag tycker man ska läsa även om man har sett filmen, för den ger ännu mer.
I denna variant av Ripley, eller The Talented Mr. Ripley är ju då romanens namn, men här heter den bara Ripley.
Ja, och i Sverige när den kom så hette den En man med många talanger, va?
Ja, och sen har den hetat lite olika saker därför att folk har velat ha mer Ripley i titeln. Manus och regi den här gången står Steve Zaillian för, som alltid reservation för uttal när det gäller mig. Ja. Men jag väljer att tro att han heter Steve Zaillian. Han är mest känd som manusförfattare till en hel mängd filmer. Alltså han har en IMDb-sida som heter Duga. Jobbat mycket med Martin Scorsese, han skrev The Irishman till exempel, men även Gangs of New York. Och han skrev, det är ju då inte Scorsese, men han skrev Girl with a Dragon Tattoo, alltså den amerikanska filmversionen av Män som hatar kvinnor. Men det som på något sätt ger någon föraning om Ripley, för det tycker jag inte att de här gamla filmerna egentligen gör, det här är någonting helt annat. Han gjorde en tv-serie som heter The Night Of med John
Just
Turturro.
Just det, den ja. Ja,
ja, John Turturro som... vad han nu var, advokat.
Ja, jag var inte superförtjust i den rakt igenom, men den var ju väldigt stämningsfull.
Han har ju liksom en känsla för stadsmiljö kan man säga, eller miljö överhuvudtaget, den här Steve Zaillian. Men Ripley är som sagt någonting helt annat, och han spelas denna gång av Andrew Scott, för alltid känd som The Hot Priest i Fleabag, där han var väldigt
rolig. Det är till och med så att när de skriver om honom och pratar om honom så ofta så tar de inte ens det där the, utan bara Hot Priest.
Det är Hot Priest. Ja. Det roliga är att Fleabag då, den här underbara Phoebe Waller-Bridge-serien som finns på Amazon Prime och som rekommenderas, där får man ju inte veta namnet på vare sig huvudpersonen, som hon kallas Fleabag. Men det är lite grann mellan raderna att man får anta att hon kallas Fleabag, för ingen i serien kallar henne för Fleabag. Man bara antar att ja, men det är väl hon som är Fleabag. Och The Hot Priest, som är den andra huvudpersonen i säsong 2, man får inte veta hans namn heller. Man saknar inte riktigt, men det är därför han hela tiden kallas för The Hot Priest.
Eller Hot Priest.
Hot Priest.
Kanske till slut bara Hot.
Ja. Och ganska tufft namn. Okej, vi ringer väl Hot.
Ja.
Okej, vi lyssnar lite grann på trailern till Ripley.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie.
I have no idea what you're talking about.
Nu ska jag säga att jag lever i spänning därför att jag gillar den här versionen av Patricia Highsmiths bok, och jag vet att du också gör det, Seger, därför att det har vi pratat om.
Ja.
Men vad tycker hårdingen från Reimers Holme? Jag har absolut ingen aning. Får höra.
Det har inte jag heller. Nej, men alltså jag kan faktiskt göra er lite besvikna. Jag är så där mitt emellan, att det finns vissa saker som jag gillar med den här serien och andra saker som jag inte är så road av.
Ja, precis som du, ja, Anna, jag hade ju hoppats på ett hårt fördömande.
Nej, men så är det inte, för att alltså jag... Det kan säga att jag trivdes med att titta på den här serien. Alltså jag tyckte att den lunkade på bra. Och alltså den är ju... väldigt, väldigt mycket, får man säga, nästan en pastisch på italiensk 60-talsfilm. Alltså, då ser man alltså tidig 60-talsfilm, Antonioni, Fellini, ungefär Ljuva livet-perioden. Och det här är ju filmer som jag gillar jättemycket. Och på det sättet så funkar den för mig, och den funkar också. Alltså om det här hade varit den första film- eller tv-versionen av Ripley, då hade jag tyckt att men det här håller ju inte. Men nu när det har gjort så många bearbetningar så tycker jag att det är helt okej att göra en sån här... Alltså det är märkligt nog så betraktar jag det här som en fri bearbetning, trots att den så att säga bokstavligen ligger närmare böckerna än någon tidigare. Men när jag säger fri så menar jag att i mina ögon så har den här serien helt skippat spänningsmoment. Alltså jag ser ingen spänning i den alls.
Det här är kul, för det satt jag och väntade på och är faktiskt inte förvånad. Men grejen är att det är absolut inte så för mig, och jag är fascinerad av att jag faktiskt känner spänning trots det som du så att säga... Jag förstår hur du menar,
ja.
Men det är bara att konstatera att jag tycker att den var urspännande. Och jag har liksom, jag har läst boken, jag har sett massa olika filmer. Alltså jag tyckte de var jättespännande.
Det finns ju något märkligt med den här versionen av Ripley. Därför att jag håller ju då med dig, Seger. Jag kunde inte ta blicken från skärmen. Någonting som hände när jag såg den här tv-serien var, jag äter väldigt ofta framför tvn. Jag har en middag så liksom pang på en bricka framför tvn. Men saken är den att då måste man ju liksom titta på maten, annars så stoppar man gaffeln i ögat eller någonting. Och då märkte jag att det var svårt för mig att pausa bara en sekund och titta ner på maten för att träffa rätt med gaffeln. Därför att jag vågade inte ta blicken ifrån tvn. Om det beror på spänningen i historien, kanske inte. Men det finns en annan sorts spänning, nämligen vad blir nästa bild?
Jo, för det finns verkligen något lite så här hypnotiskt i nästan inte ens bildberättandet, utan så den är stundtals så ligger den ju faktiskt närmare stillbildsfotografi än film. Och det här jag tycker att den framförallt påminner om Antonioni-filmen, där jag ibland kan vara helt borta. Vad vill han med det här egentligen? Men till slut spelar inte det någon roll när det funkar riktigt bra, för det är så fascinerande att se på det.
Fast om man jämför med Antonioni-filmer från den här tiden som Äventyret och så, där känner jag mig ibland, nu var det ett väldigt bra tag sedan jag såg någon Antonioni-film, alltså de är ju jättesnygga.
Ja, och snygga på exakt det här sättet som jag nog skulle säga att de faktiskt har imiterat.
Ja, men där ingår ju också någon slags obegriplighet, eller vill säga icke-traditionellt historieberättande. Och det här är ju väldigt traditionellt historieberättande på det sättet att det ändå är en thriller, oavsett om man som jag tycker den är spännande eller du tycker att den inte är spännande, så är det en väldigt begriplig berättelse. Så att det är ju formen.
Ja, så är det ju. Men alltså, jag tycker då att det här är en thriller som just har liksom släppt thriller-elementet. På det sättet då, jag vet inte, kanske inte experimentell är väl inte riktigt rätta ordet, men liksom en sorts konstfilmsvariant på Ripley.
Ja, men det är det ju. Och den bygger ju väldigt mycket på stämningar.
Ja.
Alltså, verkligen och så. Och sen har, vi har inte sagt va, men den är ju svart. Vit, fotot.
Ja.
Och det är
som
ju
bidrar till den här 60-tals
stämningen. Och ja, det är liksom så nästan helt absurd snyggt foto.
Och jag älskar att den är svartvit. Det var en lösning som jag inte begrep själv, men jag minns att när jag såg filmen, alltså Anthony Mangellas version med Matt Damon, att jag tyckte att den var för färggrann. Och även den första versionen då, Het sol från 1961. Den är också färg. Och båda de här bara sprakar av färg. Och det är verkligen vykort. Så är det inte i den här Ripley-versionen. För mig stämningsmässigt så hamnar den närmare Patricia Highsmith. Därför att hon är inte intresserad av sol och varma färger. Samtidigt så kan man som du Seger säga att den är ju naturligtvis snyggare än någonsin. Men den är inte det på det där så att man, åh, jag vill ner till stranden. Snyggt.
Alltså, jag håller med om att den är inte alls så varm, och jag håller också med om att den på ett sätt, på det sättet ligger närmare boken rent
stämningsmässigt. Att den är kyligare.
Men jag tycker samtidigt att den är så sjukt snygg och miljöerna är så fantastiskt fina, och det blir ju faktiskt sol även i svartvitt film, och det tycker jag man är väldigt, så det är liksom, jag vet inte, jag ska bara säga han som har plåtat den då, Robert Elswit.
Som vi kan säga gjorde ett bra jobb.
Verkligen, och han fick ju Oscar för There Will Be Blood. Och så har han, ja, han filmade Good Night and Good Luck.
Det kan man ju understryka, för det är också i svartvitt, ja. Och liksom så här makalöst vackert.
Alltså, jag håller med dig om att Patricia Highsmith-stämningen tycker jag får ytterligare en skjuts av det svartvita fotot.
Och om jag ska fortsätta då med det som jag gillade med serien, så tycker jag även att det här är den film eller tv-Ripley som är närmast bokens Ripley.
Helt klart.
Jag menar, det är ingen överraskning att Andrew Scott är en fantastiskt bra skådespelare, men han har ju faktiskt en förmåga att, alltså man kommer, och det är så att säga bokens stora styrka, att man tvingas ju när man läser den att liksom komma in i huvudet. Man liksom blir Ripley. Och det här, alltså de som inte gillar böckerna, det är det som de inte står ut med. Att jag vill inte vara den här psykopaten. Och det tycker jag att, alltså det är naturligtvis regissörens förtjänst också, men jag skulle säga att det är väldigt, väldigt mycket Andrew Scott som
han har ju den en man med många talanger. Ja. Han blev känd för många i Sherlock-serien där han var Moriarty. Alltså han har ju inga problem med att förkroppsliga de här människorna utan samvete. Och i Ripley-serien får han ju dessutom den här tiden som du säger för identifikation. Jag ska säga en sak som också är trogen Patricia Highsmiths bok och hennes andra böcker och noveller, så är det just den här långsamheten. De rör sig inte med raketfart utan, och de är, precis som du säger Johan, de är alltid i huvudet på någon. Och man kommer inte ut, alltså det finns något lite klaustrofobiskt. Där tycker jag att det är så roligt i, det finns ju då, spoiler alert, två mord. Dels Dicky som blir ihjälslagen i båten och dels Freddy som blir ihjälslagen i lägenheten i Rom. Och båda gångerna så är det så påtagligt och väldigt troget boken att det är svårt att döda någon. Mm. Även om man har ett dödligt vapen, en åra eller en tung askkopp, så folk vill inte dö. Det tar tid och det är blod och det är jobbigt. Sen står man där med en död kropp som man måste göra någonting med. Och Patricia Highsmith, hon är otroligt medveten om hur jobbigt det är att bli av med en död kropp. Och Steve Salien, han, som en hund som springer med ett ben. Alltså när Ripley ska sänka båten, det tar en evig tid. Och allt springande i trappen med Freddy sitt lik. Alla inklippsbilder på den här katten som ligger hos vaktmästarkvinnan. Alltså det tar liksom aldrig slut. And I love it.
Ja, den där katten är ju, det är så genialt. Alltså, den liksom tittar så nyfiket på så många grejer och man skulle vilja liksom in i den där katthjärnan och vad tänker den katten?
Och jag undrar hur mycket överbilder de har på den här katten i och med att katter då till skillnad från hundar inte går att regissera, så att det måste finnas så många bilder där den tittar åt fel håll eller bara drar iväg.
Men alltså nu har vi då kommit så långt där jag liksom är helt med på vad jag gillade med serien.
Men nu tar du fram slaktarkniven.
Ja, inte direkt slaktarkniven, men alltså det som jag då verkligen inte tycker, alltså dels då att den inte är spännande, men det, eller jag inte tycker att den är spännande, men det kan jag på något sätt köpa. Men en sak som jag verkligen tycker händer när man sänker tempot så här mycket, och nu snor jag en observation från Kerstin Giselius recension i DN, att det som händer när det berättas så här sakta är att de mer osannolika detaljerna i intrigen blir väldigt, väldigt tydliga. Och för mig så gäller det här framförallt polisarbetet. De lyckas inte på något sätt göra det sannolikt att den här främste då polisen som undersöker saken, att han inte fattar att Ripley har övertagit den andra killens identitet. Han måste vara en så ofattbart dålig polis i så fall.
Jo, och det är helt, och inte bara han. Alltså det finns ju dessutom en del av intrigen som går ut på att det här blir ett stort fall i pressen.
Ja.
Och i fotopressen, alltså den här bildjournalistiken. Och då att det inte ska finnas en enda fotografi på den döde Dickie Greenleaf som publiceras är ju lite grann, ja, det är osannolikt.
Ja, alltså de gör till och med en stor poäng i tv-serien av att till slut så får polisen se det tydligen då enda foto på den här Dick Greenleaf. Och alltså den scen där jag verkligen baxnade då liksom, men förväntar ni er att jag ska köpa det här, det är när polisen faktiskt hittar Tom Ripley, när han så att säga gått tillbaka till sin egen identitet. Polisen har tidigare träffat honom som Dick Greenleaf. Enda skillnaden är att han har satt på sig en peruk med krulligt hår. Annars så sitter han med liksom samma människa.
Ja, nu glömmer du, eller låtsas glömma att
han har lite skägg också.
Han drar för gardinerna.
Mm.
Det är lite mörkt i rummet.
Ja.
Det är lite
mörkt. Nej, men alltså det är absolut. Men grejen är att det som du nu har sagt, det är också min invändning mot serien.
Ja.
Den gör ändå inte så mycket så att jag tycker fortfarande att det är fruktansvärt spännande allt det jag har sagt och snygg och allting. Men min invändning är just det där, väldigt mycket det där som du nämnde Göran, med pressen, att det är ett sånt stort fall och då är det konstigt att det inte någonstans har synts på bild liksom vem som är vem. Och så.
Ja.
Det håller jag, det tycker jag.
Och sånt här går på något sätt att komma runt i en roman, men när man liksom ser folk hela tiden så det blir så enormt uppenbart att liksom en polis som inte är liksom totalt inkompetent skulle ju ha löst det här fallet någonstans i avsnitt 3 eller sådär.
Alltså jag blir inte lika störd av det som du, och lite grann så kan jag känna att när man befinner sig i ett slags fiktionsuniversum, alltså nu var det mycket mer sånt i The Fall Guy, och där driver de ju dessutom mer. Där är det så att de i dramatiskt tillfälle så tar Ryan Gosling tar pulsen på någon och han har på sig läderhandskar och han känner ändå liksom, ja nej men han är vid liv. Det får man liksom bara köpa, och det här är väl inte fullt så grovt, men jag tycker att när resten fungerar så bra, då kan jag se mellan fingrarna med det. Men visst, alltså, du har inte fel.
Och som sagt, alltså det här, när jag liksom väl hade, okej, nu har de gjort det. Alltså den där förhörsscenen störde mig faktiskt rejält. Att jag tyckte, nej men alltså även om ni liksom har släppt spänning och trovärdighet, så det här klev över gränsen. Bortsett från den scenen så funkade serien utmärkt för mig att titta. Jag såg den med behållning.
Vad säger vi om castingen av Freddy? Alltså Freddy är då det andra mordoffret, och man kan väl säga att det är Tom Ripleys ärkefiende ett tag i alla fall. Freddy som då spelas av Elliot Sumner, som föddes som dotter till Sting och som nu är icke-binär. Och gör den här rollen väldigt bra tycker jag. Det finns någon intelligens och liksom illvilja. Alltså man känner verkligen att de här två personerna, Ripley och Freddy, inte passar ihop. Det som är knepigt för mig är bara att det står inte riktigt klart i serien. Ska man se Freddy som icke-binär i historien, eller ska man bara acceptera honom som man?
Jag tror att man ska acceptera honom som man. För att, alltså det här är lite, jag kan säga att till att börja med, då, om bara man ska säga något om castingen, så jag hade ett problem med den castingen, och det är att där tänkte jag plötsligt på att Andrew Scott egentligen är alldeles för gammal för att spela Ripley. Alltså bokens Ripley ska ju vara 25 och den verkliga Andrew Scott tror jag är 47. Det tänkte jag aldrig på förrän han spelar just mot den här Freddy som jag kollade upp, och den skådisen är tror jag 32 eller 33 men ser mycket, mycket yngre ut.
Ser nästan ut som en tonåring.
Ja, så. Och de ska ju ändå föreställa liksom ingå i ungefär samma, ett ungefär jämnårigt kompisgäng, och det funkar bara inte.
Vi måste ju bara påminna om att han spelades ju i den filmen med Matt Damon, så spelades han ju av Philip Seymour Hoffman.
Ja.
Som sitter liksom kvar i min...
Han gjorde ju en fantastisk...
Ja, insats. Alltså han var ju jättebra. Han var otroligt sådär slämmig. Väldigt självgod överklasskille.
Och det fanns dessutom en roll till Kate Blanchett som jag tror var uppfunnen helt och hållet för den filmen. För någon motsvarighet till hennes roll finns inte i tv-serien. Däremot så har de klämt in John Malkovich som inte finns i boken, men som han är någon slags budbärare från fortsättningen där. För att Patricia Highsmith skrev en massa fortsättningar där Tom är konstsvindlare, och det anar man i sista avsnittet att det är det som följer härnäst. Man hoppas ju lite grann, eller i alla fall gör det, jag hoppas på fler säsonger.
Det blir ju också lite lustigt eftersom John Malkovich var ju med i en senare Ripley-filmatisering för några år sedan.
Ja, han spelade Ripley.
Ja, just det. Det var ju det han gjorde. På så sätt så är det ju lite, jag vet inte, ska det vara en sån här casting om man ska säga, vad lustigt, för han har ju spelat Ripley.
Jag har redan läst spekulationer i hur ska de få med Matt Damon, som då naturligtvis har Ripley i förra filmen. Mm. Så att Alain Delon kanske kan vara med.
Bruno Gans är ju död.
Sorgligt nog. Bruno Gans som spelade i den amerikanska vänden.
Alltså när vi då ändå kom in på det här liksom lite queera inslaget med Freddy, och det är egentligen ingen kritik utan bara en grej som jag tyckte var lite lustig, att jaha, har de löst det så här? Det är att i romanen så är ju förhållandet mellan Dickie Greenleaf och det som i tv-serien väldigt tydligt att är en flickvän är ju mycket, mycket mer flytande i romanen. Och där blir det då på sätt och vis...
Marge,
just det. Och i romanen så blir det då på något sätt mer sannolikt att Ripley, som ju är, ja, och queer får man väl säga i alla fall, att han liksom kan nästla sig in hos Dickie och att Marge blir svartsjuk på honom, eller att det blir så att säga ett lite jämnbördigt triangeldrama. Och så är det ju inte riktigt här, medan i romanen, om jag minns rätt, så är väl Freddy inte alls queer, men här har de lagt liksom hela queerbiten på den rollfiguren. Men ja, har de gjort det? Alltså det hade inga problem med hur det funkade.
Det jag tycker är lite märkligt, eller har svårt att förstå hur det är tänkt med Freddy, om man nu ska se honom som queer, är att det finns en slags homofob känsla från både Marge och Dickie, att du är väl inte inte sån Tom ungefär. Mm. Men att de då skulle vara så toleranta gentemot Freddy, det liksom bara skär sig lite grann. Alltså jag fattar inte riktigt hur det hänger ihop helt enkelt.
Nej, alltså jag funderade så här lite grann. Samtidigt så, det finns ju en väldigt starkt klasstema i den här serien också. Där köper jag liksom bara att de här överklassparet då är polare med Freddy helt enkelt på grund av att han är så rik att han kommer från samma samhällsklass från dem och är skeptiska mot Ripley som ju har någon sorts...
Det luktar underklass.
Ja, det luktar underklass, precis. Det är ett ständigt återkommande grej med att han har valt en väldigt ful morgonrock som alla hånar.
Han har inte tillräckligt med klass för att inse att nej, Paisley-mönstret, det bara går inte.
Nej, och det fattar ju Freddy direkt.
Han ser det omedelbart. Ska bara helt hastigt säga Dakota Fanning, som jag såg första gången som en väldigt duktig barnskådespelerska. Hon är ju numera vuxen. Det är hon som spelar Marge. Jag måste säga att den rollen, som jag minns det från romanen, var den lite vag. Här är den av Steve Salien, inte lika vag, men ganska ogeneröst. Hon skildras ganska ogeneröst. Alltså, både hon och Dick är ju usla konstnärer. Alltså, Dick är en jättedålig målare och Marge är en ganska dålig författare, förstår man. Och hon är misstänksam och hon är ganska girig. Och liksom, hon har inte många sympatiska drag. Men Dakota Fanning, hon är så bra i rollen. Alltså, hon matchar Andrew Scott, vilket är bra jobbat, får jag då säga.
Men just det där misstänksam, hon är ju, som jag minns det från den här filmen med Matt Damon och där, när det är Gwyneth Paltrow som spelar, så minns jag inte att hon var riktigt lika misstänkt. För här tycker jag liksom i nästan varenda scen så känns Dakota, alltså Marge, väldigt misstänksam mot Ripley. Det gör hon liksom nästan hela tiden. Så minns jag inte riktigt att det var med Paltrow i filmen. Men jag kanske minns fel.
I den här tv-serieversionen så är hon bakslug och misstänksam oavbrutet. Mm. Men Dakota Fanning gör det väldigt bra. Mm. Det gläder mig att hon inte blir mördad i alla fall. Jag hoppas på en säsong 2. Jag sitter och stampar.
Hmm. Jag hoppas ju nästan aldrig på säsong 2. Men ja, alltså jag gillar det.
Men du ser ju allt som en börda.
Ja, tv-serier är en börda. Nej, men jag gillar det ju så att men jag kommer ju klart. Alltså om det är samma gäng som gör den och allting, då klart att jag kommer se den. Ja.
Alltså jag tycker nog mer att det här är en så pass speciell tolkning att jag hade verkligen inget ont av att se det här en gång, men det räcker bra för min del.
Det finns ett uttryck, damning by faint praise.
Ja.
Att fördöma genom svagt beröm. Kan man säga att det var det som du ägnade åt här?
Ja, men alltså samtidigt vill jag inte låta för kritisk, för alltså jag verkligen flöt igenom den här serien under en helg och under trivsel alltså. Så det är bara det att, ja, så märkligt var det väl inte.
Ja, ni som lyssnar kan ju säga vad ni tycker på Facebook-sidan. Nu är det dags för sista rundan. Och då vill det sig inte bättre än att det är dags för sista rundan. Tre streamingtips är det den här gången, råkar jag veta. Det kan ju vara lite grann vad som helst, men nu är det streaming. Det är inte bio, det är inte böcker, det är ingenting.
Nej, det är massa grejer. Det är inte en fågel, det är inte en... Vad är det de säger i Stålmannen?
Fisket, flygplan... Inte för fågel, är det ett tåg? Ett framrusande tåg?
Vad fantastiskt om man såg någonting som flög i himlen. Åh, det är en fisk!
Nej, men det finns något sånt här... Is it a... Ja.
Fågel, fisk,
ja,
eller mitt emellan?
Ja, det är klart att jag kan.
Is it
a
train? Is it a bird?
Nej, men det är inte ett tåg.
Nej, men låt Göran säga det nu.
It's a bird, it's a plane, it's Superman. Men om man då ska tala med Johan Andreasson, det är en tåg. Nej, det är en fisk.
Nej, det är Batman.
Det är Batman. Ja, i alla fall. Det första tipset kommer från Sega.
Det är en serie som går på HBO Max och som heter The Sympathizer. Den bygger på en Pulitzer-belönad roman av en vietnamesamerikan som heter Viet Thanh Nguyen. Och Vietnamkriget är inne på sista versen och huvudpersonen, han är en ung kapten på den sydvietnamesiska, alltså den förlorande sidan.
Den USA-stödda.
Men han är egentligen en mullvad. Han jobbar för Viet Cong, han jobbar för nordvietnameserna, han är kommunistspion. Eftersom han har att göra med säkerhetstjänsten.
Jag har bara sett första avsnittet, men han är, när man säger kapten, han är inte militär som jag uppfattar, utan han är snut.
Ja, men han kallas ju det. Och grejen är att hans figur har inte fått något annat namn i serien, utan han kallas genomgående bara för kaptenen. Så.
Det är lite grann som The Hot Priest. Eller Hot. Just det.
I alla fall. Nu då, när det liksom är på väg att ta slut. Jag sa Saigon är på väg att falla. Så han känner, åh vad skön, nu kan jag vara kvar här. Och så vinner Nordvietnam. Och liksom, han behöver inte hålla på med sitt dubbelliv längre. Men Xi fick han för att de som ger honom uppdragen, alltså på Vietkong-sidan, de vill att han ska hänga med de sydvietnameser som flyr till USA.
Och fortsätta vara mullvad.
Och fortsätta vara mullvad där borta.
The war was ending. Yo! And I awaited my new assignment.
My protege.
Jesus.
So where are we going?
To next harbor on your CIA voyage. America. By the time I'm through with you, you'll be able to blend in with the Harvard rowing crew.
Let's get down. Let's get funky. Get down.
Och den general som han jobbar åt och som liksom litar på honom 100% och som inte är världens smartaste general, alltså sydvietnamesisk general. Han ska liksom hänga med honom och hans familj och sådär. Och hamnar då i Los Angeles. Och det där är ju så att säga upplägget. Det är en väldigt udda och ganska originell mix av liksom, det dels är det satir med mycket svart humor och mycket även så här tragik och ganska brutalt. Och det är dessutom spännande, alltså det är spionspänning, alltså det är ju till och med lite Le Carré ibland.
Jag har som sagt bara sett första avsnittet än så länge, men jag är fångad. Och Saigons fall, det har man ju sett skildrat i lite olika filmsammanhang och sånt där, men det är ju verkligen otäckt.
Ja, och det är så speciellt eftersom den har också de här svärtat komiska inslagen, så det blir verkligen, man liksom bara, oj, just den när de ska liksom precis fly med de här planen från. Ja, det är så här otäckt, för då tänker man i vår tid när folk skulle fly från Kabul.
Ja, det är precis det man tänker på. Det måste nästan vara medvetet.
Det tror jag, eftersom amerikanerna var ju inblandade då också. Och där är det ju några väldigt dramatiska scener. Och sen, man kan säga, det här med att han dubbelspelar, det är en stor grej i den här serien. Han håller ju masken inför folk som han även är vän. Alltså, de är tre barndomskompisar. Det är han och sen är det en annan kille som också jobbar för Vietkong-sidan. Och sen är det en kille som är totalt motsatsen. Alltså som,
mer en snubbe.
Ja, en snubbe. Och de tre, de liksom delar, vad säger man när man gör så här med blod? De är blodspelare, när man sticker hål på.
Ja, men tre musketörer, ja, de är verkligen.
Sen 14-årsåldern och liksom verkligen superpolare. Och där är då två av polarna är liksom fiender till den andra utan att han vet det. Han som är sydvietnames, alltså som håller på sydvietnames sidan. Och det fortsätter ju även borta i USA eftersom han är en av dem som flyr. Så liksom våran huvudperson då, han är ju verkligen. Hans identitet, liksom, han blir lite vilsen helt enkelt.
Han är dessutom hälften etnisk vietnames och hälften västerlänning. Så ja, att han är lite så här bespottad av sina egna.
Precis, fransk pappa, vietnamesisk mamma, absolut. Och så mitt i allt det här allvarliga som vi just nu har pratat mycket om, så finns ju det här humorn, dels i form av en rollfigur, som, eller rättare sagt fyra rollfigurer som spelas av Robert Downey Jr. som också är exekutiv producent för serien. Han är liksom fyra exempel på amerikansk arrogans kan man säga.
Jag har ju då bara sett honom i en roll och sen så har jag förstått att det kommer fler, men i den första rollen så det är lite distraherande att han har väldigt blå ögon. Alltså han är en rödfräs om man så säger. Han är rödhårigt, krulligt hår och blå ögon. Och man vet ju hur Robert Downey ser ut så att det är lite kusligt.
Mm. Och sen har man ju just sett honom i Oppenheimer där han också såg väldigt annorlunda ut mot vad han gör egentligen. Jo, sen är han bland annat, förutom den här, det är ju en CIA-snubbe som du nämnde. Men sen är han är ju tre till och en av dem är en regissör som känns väldigt inspirerad av Francis Coppola. I fjärde avsnittet så är det en filminspelning borta. Det är ju sen när han har hamnat i USA, våran kapten. Det är en filminspelning som känns väldigt mycket Apocalypse Now. Så här galen helt enkelt. Men det finns också annat som är kul. Alltså Sandra Oh som vi väl alla gillar rätt mycket.
Jaja.
Sen
Killing Eve och Sideways och mycket annat. Men hon är alltid bra.
De har en kärleksaffär kan man säga. Henne träffar han då i Los Angeles. Och, så här. Och hon är ju alltid kul. Så det är en biroll. Men hon är ju så cool.
Och timing.
Ja, mycket timing. Kom och se, mycket timing. Jag är så här marknadsutropare.
Får jag säga en sak, regissören tror Park Chan-wook,
ja.
Han är ju jättespeciell. Vi pratade om Decision to Leave till exempel. Han har gjort mycket annat. Mm. Men det känns ju verkligen att han har skänkt sin ton åt det hela.
Ja, och det är ju så att han skapat serien tillsammans med en kanadensare som heter Don McKellar. Och sen har han regisserat de tre första avsnitten. Och visst känner man Park Chan-wooks närvaro.
Det är så snyggt.
Väldigt snyggt. Helt enkelt, jag tycker att det här är en originell. Det är liksom en mix som jag inte är så här jättevan med. Och att den har, till och med ibland i samma scen så kan det vara så här att man får spänning och tragik och humor. Du har ju bara sett ett avsnitt, jag kan säga det kommer ett ganska snart som där det finns en så här, ja, väldigt absurd scen. Där det är faktiskt så där att man känner att det är...
Får jag fråga en sak som jag inte riktigt har upplevt än då? Jag har ju bara sett Robert Downey Jr. i den här första rollen. Hur känns det när han återkommer i ständigt nya? Alltså fungerar det, är väl min fråga.
Först var jag faktiskt lite irriterad på, och jag faktiskt tänkte på det här, typ så att han är executive producer. Varför ska han? Men nu börjar jag mer och mer tycka att jag tycker det finns en poäng med det som blir mer och mer under seriens gång.
För jag kan också känna att Robert Downey Jr. är en sån där som jag förstår att han är jätteduktig. Det finns också någonting med själva hans stil som inte alltid appellerar till mig. Men jag måste säga att han var väldigt bra i första avsnittet.
Men där håller jag ju helt med dig. Jag har svårt för honom i Iron Man. Alltså... Ja, han har någon, han är väl smagg.
Självbelåten.
Ja, men smagg är bättre tycker
smagg,
jag.
Smugg, smuggen, ja. Smuggkillen.
Så att jag kan ha svårt för honom i många, men här tycker jag faktiskt att här, och han spelar ju över här, det ska han ju göra. Det här är ju, jag hoppas jag folk har förstått, det är en skruvad serie. Nej, det finns en poäng.
The Sympathizer.
The Sympathizer på HBO Max.
Mitt tips är Mary and George. På Sky Showtime. Det är ett och-tecken. Så jag antar att det teoretiskt sett så kan man uttala det Mary och George. Men jag menar, who am I kidding? För att uttrycka det på ett lämpligt språk. Det är klart att titeln ska vara på engelska. För alla titlar är på engelska numera. Ni minns favoriten. Alltså den här Lanthimos-filmen med Olivia Colman och Emma Stone.
Ja, vänta. Ja, The Favorite.
Ja, sa jag, vad sa jag?
Nej, men det gjorde du säkert. Men jag...
Nej, du sa favoriten faktiskt. Jag undrade, hade den en svensk titel?
Nej, det är klart att den inte hade. Ja. Det är jag som klantar mig ånyo. Nej, men det var bra.
Jag trodde du skämtade med det där. Att, eftersom du sa alldeles innan att det är ju alltid engelska titlar. Och så
ja, så var det. Jag skämtade. Nej, jag bara klantade mig, som okay. Vanligt. Ja. The Favorite. Den här är lite grann i samma stil. Alltså det är erotiska intriger på 1600-talet.
Förlåt.
Den här gången var avsiktligt.
Nu är det sån här pappahumor, lite så här. Åh, ungar, är det en erotisk film ni tittar på?
Alltså jag lärde mig det där i Fanny och Alexander. Jag får med att Gun Wollgren säger att det är något erotiskt.
Oj.
Om jag minns rätt. Det var ett tag sedan jag såg Fanny och Alexander. Intrigen i alla fall i Mary and George påminner lite grann om The Favourite, alltså det är kungliga kretsar på 1600-talet, men i det här fallet så är det lite tidigt 1600-tal, nästan sent 1500-tal. Det handlar om den lågadliga Mary Villiers som spelas av Julianne Moore, och hon vill avancera vid hovet, och det är kung James, alltså han som efterträdde drottning Elisabeth den första, som kallas för kung Jakob i Sverige, i svenska historieböcker.
Men är det han med King James Bible?
Ja, det är precis han. Just den här epokgörande bibelöversättningen har i alla fall i de fyra första avsnitten inte fått så mycket utrymme. Ah, det är så mycket sex och våld som måste hinnas med, förstår jag.
Men det finns massor av sex och våld i Bibeln.
Ja, det är ju för sig good point. Hon vill avancera, den här Lady Mary, Julianne Moore. Och det gör hon genom att bjuda ut sin son till kung Jakob. Därför att han håller sig med manliga favoriter. Som man kan kalla det med en omskrivning.
My son, change does not come unless you grab it by the hand. King James. So cockstruck, it's like a curse. Give the king whatever he wants.
May I perform for you?
Ingen idealisk mamma känner jag.
Nej, kanske inte. Men grejen är att på något sätt, precis som i The Favourite, ingen verkar ha någon slags personlig moral eller liksom tvekan. Det enda som spelar någon roll vid hovet, det är att man ska avancera. Och att man ska få kungens uppmärksamhet och därmed så, ja, även ekonomiska och politiska fördelar. Alla de här människorna, kung Jakob naturligtvis, men även Mary och George, för George heter då sonen, de existerade på riktigt. De är historiska figurer och sen så skarvas det väl en del. Återigen som i The Favourite, det är svårt att känna någonting känslomässigt för de här. Det är liksom inte poängen att man ska, åh stackars Mary. Nej, det tänker man inte en enda gång. Utan de är rovdjur och man följer liksom deras taktik och schackdrag och det är snyggt och spännande. Man undrar vad de ska hitta på härnäst. Och det är väldigt påkostat och snyggt. Alltså jag fattar inte varifrån kommer stålarna till de här tv-serierna. Alltså det kan ju omöjligt vara lönsamt.
Nu har jag redan glömt. Vilken kanal var det nu igen?
Sky Showtime.
Mm, för just när du sa varifrån kommer stålarna så tänkte jag...
Då tänker man ju ofta Amazon Prime, ja, som vill ha mycket pengar som helst. Eller Apple.
Ja, de har ju det här som hobby. Så att där behöver de inte tänka på någon sorts lönsamhet. Det är ju sant. Jag ska säga en anledning att se det här. Alltså Julianne Moore, hon har uppenbarligen jätteskoj. Alltså hon är fullständigt sjövild. Hon vill upp till varje pris som helst. Och det finns en väldigt kul bifigur i den här massan av människor. Det är väldigt frodigt. Det är många, många, många bifigurer. Och en som jag har fastnat för, hon spelar så Nicola Walker, om ni känner igen
den. Jag känner igen namnet, men jag kan inte riktigt placera.
Alltså, henne har man sett i massa dramaserier. Jag har aldrig, vad jag vet, sett henne i någon komedi. Det har hon säkert gjort också. Men hon var med i den här Saknad, aldrig glömd i SVT ganska nyligen. Och den här deckarserien Annika, som namnet till trots då är brittisk serie naturligtvis. Mm. Här är hon så kul. Alltså hon spelar Lady Hatton som har exakt en dimension. Hon är inte ens tvådimensionell. Men hon kommer in och har sina scener och allt hon säger är förelämpningar. Om hon inte sårar någon våldsamt så öppnar hon inte käften överhuvudtaget. Alltså bara hennes blick när hon ser en öm punkt, en glipa i någons rustning, och slår hon genast till med någonting otroligt ondskefullt. Nicola Walker, skådespelaren, hon är uppenbarligen väldigt roligt också.
Ja, alltså jag tänkte precis säga det. Det måste ju vara en drömroll. Alltså om man är skådis. Alltså för det, nu pratar vi ju ofta om att jag kan verkligen förstå att det är mycket roligare att spela. Ja, helt enkelt. Det enkla exemplet. Jag förstår att det var roligare för Larry Hagman att spela JR än vad det var för Patrick Duffy att spela Bobby.
Absolut, men i det här, alltså Larry Hagman är ju Macbeth jämfört med Lady Hatton. Alltså,
jag förstår, jag bara tog något enkelt, det där med ondska och god, ja sådär.
Ja, jo nej men verkligen, och det ser man att det här Lady Hattons glädje över sin ondska är ju också Nicola Walkers glädje över de här dräpande replikerna. Men det är verkligen gjort som att hon är en tecknad figur, därför att det är verkligen nästan en gimmick att det är det hon gör. Sen så är även Trine Dyrholm med, danskan. Mm-hmm. Och hon är drottning Anne som var danska även i verkligheten. Den här arma kvinnan som var gift, eller arma kvinnan, hon var drottning av England. Det kunde vara värre. Men det händer ju inte så mycket mellan henne och kung Jakob. Alltså hon får stå ut med hans totala otrohet med de här unga snubbarna. Mary and George, kul. Sky Showtime. Johan.
Jag ska ta upp en serie som vi har pratat om, men för ganska länge sedan. Reservation Dogs. På ja. Disney Plus. Mm. Vi snackade ju om den. Jag tror inte ens att vi hade sett hela första säsongen då. Och tyckte bara att den verkade lovande.
Mm.
Och
absolut.
Det här är en serie som utspelar sig på ett indianreservat. Jag tror att det är okej att säga det. Därför att det säger de själva, tonåringarna som växer upp där.
Annars så kan vi ge er Johans adress ifall ni vill.
Ja.
På något sätt lyncha honom eller något liknande.
Oj, nu blir jag lite illa till mot, men jag kan jag ringa John Wayne kanske och få lite hjälp.
Jag känner att du bara gräver ett djupare hål.
Ja, okej. Okay. Jag går vidare. Men jag säger, du sa ju att din serie var originell, och det är verkligen den här serien också, för att alltså, till att börja med så är det en miljö som man, jag har i alla fall aldrig sett den på TV tidigare. Det är alltså nutid, ett reservat i Oklahoma om jag minns rätt. Dels så är det en uppväxtskildring, alltså som precis vem som helst kan känna igen sig i. Att vara tonåring är sig ganska likt, var man än växer upp. Men så är det ju också då otroligt specifikt, alltså för de här ursprungsamerikanerna. Det är en super superspeciell miljö de växer upp i. Och det är ett stort dilemma för de här tonåringarna också, att å ena sidan så vill de ju därifrån, alltså de vill liksom ut i världen, och det här är en ganska hopplös miljö. Men å andra sidan så känner de ju också väldigt starka band till den här miljön och till sina släktingar. Och även liksom till en massa, ja, mytologi som ju också man får se väldigt påtagligt. Alltså de har verkligen en, alltså både en fysisk värld de lever i, ganska slummig, och en andlig värld som gestaltas på ett väldigt kul sätt.
Det är väl lite grann det som kallas för magisk realism, ja. Och som ganska sällan funkar, men det funkar här.
Ja, det gör det. Serien är också oförutsägbar. Alltså den känns egentligen mer som en independent film än som en traditionell tv-serie. Man vet aldrig riktigt vart den är på väg, och ibland så undrar man verkligen, men vad håller de på med nu egentligen? Men på något sätt så knyter de ihop det hela på något sätt. Och alltså alla inblandade här utom producenten. Alltså det är den här mannen med det svåruttalade namnet som ligger bakom Flight of the Conchords.
Taika Waititi.
Alla andra skådisar, regissörer, manusförfattare är liksom helt oprövade krafter.
Sen så tror jag i och för sig att Taika Waititi, det har man nästan på namnet, att han tillhör den nyzeeländska urbefolkningen. Ja. Så att han känner väl en slags koppling till att röster som behöver höra.
Ja, precis. Så det är därför han har så att säga gått in och backat det här. Däremot så tror jag inte att han kreativt egentligen är inblandad alls själv. Men det jag tänkte komma till är att, alltså vi tyckte ju alla att den här serien började bra när vi tittade på den. Men det som har hänt med alla de här oprövade krafterna är att de blir ju bättre hela tiden. Säsong 2 är lite bättre än säsong 1. Och säsong 3, som jag är en bit in på andra halvan på, är ytterligare ett snäpp bättre.
Last time we saw those little res dog shits, they were all happy, just frolicking in the ocean. It made me cry a little spear tears to see them like that.
Love you, bitch!
Their car was stolen.
That was literally.
They had no money.
I'm not going back.
And the young brave warrior named Bear decided he wasn't going to go home.
And why should you care? I mean, it's not like some of your ancestors stole this land and then forced us to live on reservations, right? And so the story continues.
Jag kan också säga att det här är en serie som kommer att avslutas i säsong 3. Det är inte en sån här evighetsserie. Vilket nog på sätt och vis är bra, för att de här tonåringarna ska nog få förbli tonåringar. Det skulle vara lite svårt att liksom fortsätta med dem upp i 20-årsåldern. Eller det skulle bli en helt annan serie i alla fall.
Jag har ju också tittat på den här säsong 3, och en sak som är helt underbar, eller det är liksom hur man märker att författarna som skriver serien, att de avpassar ju sitt manus efter styrkorna hos de här unga skådespelarna. Och framförallt en av dem som man blir helt galen i, han heter Cheese. Han blir fängslad, han hamnar på någon slags ungdomsvårdsskola utan att man riktigt begriper varför. Det verkar vara ett byråkratiskt misstag.
Alltså hela det här gänget är ju lite, och alltså med verkligen betoning på lite småkriminella, i och med att de lever i den här väldigt fattiga miljön, och när de så att säga vill göra någonting så blir det ofta så att de får, ja, sno grejer eller sådär. Men alltså det här är verkligen inga värstingar det här.
Men det
alltså
minns jag från säsong 1, att det var ju så här, ja men precis som du säger, lite småkriminella.
Jag måste säga, alla är bra, men Cheese, på tal om timing, alltså jag får inte nog av Cheese.
Ja. Alltså Cheese som ost alltså.
Ja, han kallar för Cheese. Det är en annan sak att, som jag antar grundar sig på verklighet, alltså dieten är ju inte, alltså det är inte så mycket fibrer det handlar, nej, om på reservatet. Det är väldigt mycket skräpmat, det är mycket chips och ost och sånt.
Ja, så det är en lite skrotig miljö överhuvudtaget också. Det är gamla bilar, fallfärdiga hus, maten är som sagt inte supernäringsriktig och sådär.
Så är det ju ofta när man har dålig ekonomi.
Ja, precis.
Alltså, ja. Runt om i världen.
Jo, men det är en märklig, och på helt naturligt att det är så. Men så finns det den här kombinationen med att de verkligen har någon slags känsla för naturen och landet som de tillhör, och som, ja, om det fanns någon rättvisa i världen skulle tillhöra dem. Så att det finns den sidan också. Å andra sidan så är de också en total del av amerikansk popkultur och skräpmatskultur och allt det där. Så att det är ju en motsättning, men som de hittar komiska poänger i.
Och alltså när du säger komiska poänger, så att det här är ju halvtimmes avsnitt, vilket ju i så att säga tv-serievärlden säger komediserie, men den har ju väldigt starka dramainslag också, så den kan verkligen skifta känslomässigt. Det tillhör liksom den oförutsägbara delen av det hela, att man vet faktiskt aldrig riktigt vad man kommer få när man slår på ett nytt avsnitt, och det är väldigt kul.
Det är som Kinder-äggs.
Ja, men det är, vad är den, det är tre grejer. En överraskning. Vad är det mer? Choklad, en överraskning. Vad är den tredje?
Jag vet inte.
Nu hamnar vi där igen.
Och X-faktorn.
Ja, och X-faktorn.
Det var ett fågel, ett flygplan och Stålmannen. Det är så det är.
Jag känner att det här inslaget har spårat ur för länge, länge sedan. Tågfisk eller Stålmannen.
Tur att det inte är ett Patreon-avsnitt så att folk har betalat för det.
Ja, ah, precis. Vi återkommer till det. Men detta är alltså Reservation Dogs, säsong 3. Men om man inte har sett dem så börjar man med nummer 1. Och det är på Disney+.
Det stämmer.
Då var vi färdiga för idag. Förutom då de av er som är så snälla att de stöder oss på Patreon. Då har jag och Johan spelat in ett tidigare inslag där vi är mer sansade och pratar om Curb Your Enthusiasm, finalavsnittet eller finalsäsongen snarare.
Ja, och hela serien kan man väl säga att vi går igenom lite grann i alla fall.
Universums historia från början till slut
yep.
Finns på Patreon, så där fortsätter det roliga. Men vi är färdiga här nu. Och Niklas Runsten har redigerat och vi återkommer snart igen. Och hej då!
Hej då!
Nobody's gonna notice you, that's your job. No offense.
I mean, some taking.